Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, kom du och visa dig för oss som den korsfäste och uppståndne, så att vi ser dig och blir vid liv. Amen. Predikotexten läser vi från fjärde Moseboks 21 kapitel, verserna 4-9 i Jesu namn. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. En orm är i blickpunkten idag. Ormar är ju för det mesta föraktade, fruktade djur. Många har som reflex att genast döda en orm om man ser den, oberoende om det är en snäll orm eller en giftorm. I dagens text får vi höra hur en orm ger liv, bara genom att man ser på den. Det är en oerhört stark bild av frälsningen genom Jesus, han som krossade ormens huvud. Vi har med oss den negativa känslan inför ormar från syndafallet. Det var ormen som förledde kvinnan så att hon lurade sin man att ta av den förbjudna frukten. Genom ormen talade djävulen. Någon gång efter att Gud hade fullbordat skapelsen avföll en del av änglarna under ledning av djävulen. Vi vet inte precis när och vi vet inte hur det gick till precis heller. Men vi vet att det skedde genom ett uppror där det skapade ville upphöja sig över skaparen. Då Gud hade skapat himmel och jord konstaterade han att allt var mycket gott. Alltså var också ormen från början en god varelse. Men nu kom djävulen in och ockuperade ormen. Så lyckades han förleda människorna till synd. Därför blev ormen förbannad av Gud så att han måste kräla på marken och vara hatad av den övriga skapelsen. Men redan samma dag gav Gud ett löfte, där det löfte som vi brukar kalla det första evangeliet, där han utlovar en befriare, en som krossar ormen. Första Mosebok 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här är bakgrunden till att Mose ska upphöja kopparormen som en frälsning för folket. Innan vi fördjupar oss närmare i vad det betyder ska vi ta en titt på scenen där det här händer. Det handlar om det knorrande folket. Berättelsen äger rum när Israels folk är på väg mot Kanans land efter att ha tillbringat 40 år i öknen. Nu vänder man neråt mot från Kadesh Barnea ner mot Eilat vid norra änden av Röda havet för att gå en omväg runt Edoms land som de inte hade tillträde till. Det blev en lång omväg. Och det är på den här vägen som det här utspelar sig. Strax innan har Aaron dött, Mose bror, överste prästen. Han blev begraven på berget Hor. Vi vet inte precis var det berget är, men någonstans där öster om Kades Barnea, som är liksom norra vändpunkten för det första tåget som Israels barn gjorde. Där måste det finnas. Nu klagar de igen. De har gjort så många gånger förr. De klagar på maten och de klagar på att de inte har någonting att dricka. Varför måste vi hit för att dö? De har glömt varför de måste vistas i öknen så länge. Det var ju för deras synd. Det var inte Guds fel. Det var för deras otro. Orsaken till knorrandet är det gift som ormen hade gjutit in i människorna vid syndafallet. Det är den fördärvade naturen som knorrar. Vi kallar det arvsynd. Och det är egentligen där som själva otron finns. I Romarbrevet 5:12 berättar Paulus varifrån den här fördärvade naturen kommer. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom de alla hade syndat. Paulus hänvisar till den första människan, Adam, som representerar också sin hustru Eva inför Gud. Eftersom det var han som hade fått budet och som ställdes till svars. Synden som rogs över människorna när de lydde frestaren i lustgården har förts vidare från föräldrar till barn genom alla släktled. Vi har ett vittnesbörd om giftets farlighet också i Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Då israeliterna dog av giftormarna var det en fruktansvärd verklighet, men samtidigt en bild av den ännu mera fruktansvärda verkligheten. Den stora, den allvarliga sanningen att vi alla är utestängda från Guds härlighet på grund av vår synd. Augsburgska bekännelsen säger i den andra artikeln om arvsynden: vidare lär det att efter Adams fall alla människor som föds på naturligt sätt födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. Och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, som medför fördömelse och bringar evig död, även nu åt dem som icke föds på nytt genom dopet och den helige ande. Det här är mycket starka ord. En av grundpunkterna för den tro vi har på människans oförmåga och människans fördärv, som ligger till grund för att Gud måste frälsa oss. Israeliterna hade inte förtröstat på Gud. Han hade ju lovat att ta hand om dem. Han hade också bevisat för dem på många sätt att han kunde ta hand om dem och föda dem. Han hade gett dem manna att äta och vaktlar som de kunde slakta och tillreda till mat. Han hade gett dem vatten ur klippan. Allt det här var nu glömt för stundens plågor. För Gud har ju inte lovat att vi bara ska få vänta på att han stoppar in maten i munnen på oss. Han sa till Adam att han måste äta sitt bröd i sitt anletes svett. Han skulle drabbas av många slags svårigheter. Men det skulle balanseras upp av att Gud alltid skulle dra gränsen för svårigheterna och vara med och hjälpa dem igenom. Gud hade gett sitt folk en otrolig demonstration av sin makt då han förde dem genom Röda havet på torrmark. Och efter att de hade gått över lät han vattnet falla tillbaka ner över fienderna så de alla drunknade. Han hade många gånger under ökenvandringen visat sin makt helt konkret. Och ändå hade det bångstyriga folket återglömt Guds trofasthet. De hade ingen tro, bara otro. Därför måste Gud straffa dem. Och så gör han det just genom ormar, giftormar. De bet folket och många dog. Och så blev det panik. Säkert var det många som gjorde sitt bästa för att försöka slå ihjäl ormarna. Kanske lyckades det för en och annan. Men det var bara flera ormar. De var många. Man kämpade förgäves. Och så måste man ge upp. Den egna kraften räckte inte till. Nu måste man vända sig till Herren. Folket kom till Mose och bekände sin synd. De bekände att de hade talat emot Herren. Mot hans profet Mose. De bekände att de inte hade förtröstat på honom. Och så ropade de sin nöd till Mose och ber Gud ta bort ormarna. I denna sin nöd blev de nu påminda om Guds löften. Och de trodde på honom. För visst ville Gud hjälpa. Det var en märklig räddning. Han har ju lovat att den som åkallar honom i nöden ska han hjälpa. Vi kan fråga, kunde inte Gud ha låtit ormarna dö, bara dö och försvinna? Eller ta bort giftet från det som de hade i sina käftar? Säkert kunde han ha gjort det. Han kunde med ett ord ha tagit bort dem allihop. Men han valde en annan väg. Ett mycket märkligt sätt. Han sa till Mose, gör en orm av koppar och häng upp den på en påle. Det tog säkert en god stund att samla ihop metallen som behövdes för det här. Att hetta upp den i smedjan. Att forma till den här kopparormen. Under tiden hann kanske många människor dö. Varför dröjde Gud? Tog sådan tid för det som han kunde ha gjort på sekunden? Så här frågar vi många gånger då vi upplever att Gud inte vill ha. Många gånger dröjer Gud och vi tror att han inte hör oss. Varför måste Josef vara så länge i fängelset innan han upprättades? Varför måste Mose vistas i Midjans land i 40 år innan han fick sitt uppdrag att gå ut och befria sitt folk? Gud har en annan tidtabell än vi. Vi tänker oss att det skulle gå mycket lättare direkt. Gud prövar vår tro. Han utrustar ofta sina tjänare genom att leda dem djupt i svårigheter. Och inte bara en kortvarig svårighet utan en lång svårighet. I berättelsen i vår text vill Gud visa hur han frälsar sitt folk genom ett särskilt medel. Då Mose får kopparormen färdig och hänger upp den så att folket kan se på den, går ett bud ut. Se på kopparormen. Och så heter det. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Fäste blicken. Kan hända var det en och annan som fnyste åt sådana konster. Vad tjänar det till? Vad skulle tjäna till att se på en kopparorm när man just håller på och får ett grepp om ormen och får, kanske får livet av den som hotar en? Men det var Guds ord och löfte som frälste folket. Då man lyssnade till löftet, trodde och fäste blicken på ormen, så fick man livet tillbaka. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Där har vi också frälsningens väg idag. Vi vet vad kopparormen är bild för. Det säger Jesus själv i Johannes 3 från vers 14 i samtalet med Nikodemus. Så liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Tänk vilken fantastisk förebild. Eller egentligen, tänk vilken verklighet som denna märkliga förebild vittnar om. Ormen var det mest hatade av markens djur. Och just ormen blir förebild för Jesus. Just ormen blir livet. Det är lite av detsamma som när korset, som var det mest fruktade av alla avrättningsredskap i antiken, blir en symbol för liv och salighet. Tänk vilken förvandling. Knappast skulle vi kanske tänka oss att vi vill hänga upp en bild av en galge ett avrättningsredskap där man förr i tiden avrättade människor med hängning. Att vi skulle vilja hänga upp den i ett hus och ha det som en symbol eller ett smycke till och med kring halsen. Vi har ändå inget sånt redskap i vår tid som lika grymt symboliserar tortyr och död som korset. Och det blev den symbol som många vill bära kring sin hals och som vi har med oss i våra kyrkor. Livets symbol. Det här påminner om att Gud använder paradoxer. Då han vill upphöja, förnedrar han. Då han vill göra någonting stort, använder han det ringa. Då han vill föra till livet, dödar han. Kraften fullkomnas i svaghet. Det här säger också någonting om tron. Tron är inte någonting som vi själva har. Tron är att fästa blicken på det som är någonting. Det griper tag i det som finns utanför oss. I Guds löften. Som när en som är i sjönöd griper tag om en brädlapp eller en livboj. Det är inte greppet, handen som, eller människan som griper som frälsar. Det är det som man tar tag i. För att Gud ska kunna använda en människa i sin tjänst måste han först slå ner henne så att hon är fullkomligt utan egen kraft. Israeliterna som slogs med ormarna hade blicken riktad neråt. Neråt på ormarna mot marken och så kämpar man med blicken neråt. De kom med sin kraft uppifrån och trodde att de skulle kunna klara av ormarna. Men deras kraft räckte inte till. Och så kom budet, se uppåt. Fäst blicken på kopparormen. Och det var först då, när de var utan egen kraft, som de blev räddade. Vad förstod människorna av symboliken med kopparormen? Ja, ingen kunde ha någon som helst uppfattning om att Guds son, ungefär 1500 år senare, skulle hänvisa till kopparormen när han talade med Nikodemus. Det som de förstod var att det hände någonting ytterst väsentligt när de fäste blicken på kopparormen. De slapp dö av ormgiftet. Det måste ha gett dem en väldig iver att sprida budskapet om räddningen. Låt budet gå. De flesta hade säkert en del familjemedlemmar som kämpade med ormarna eller som hade fått gift i sig och hotades till livet eller kanske redan hade dött. Säkert ropades det en hel del om att se på kopparormen. Hur är det med oss? Kämpar du med syndagiftet i din kropp? Har du varit eller är nära att dö den andliga döden? Har du syskon, föräldrar, barn eller släktingar som är utsatta för den här risken? Du har också en kopparorm inom räckhåll. Vi ska repetera det som Jesus sa åt Nikodemus och lite mera. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Var och en som tror. Så har det stått förr och så kommer det också att stå framöver enligt en ändring som är på kommande. Var och en. Ingen ska tänka att man inte får se på Jesus. Här är livet. Om någon som blev biten av en orm fäste blicken på kopparormen fick han leva. Det gällde att se på det förbannade djuret. För oss gäller det att se på den som blev en förbannelse för vår skull. Som blev upphängd på trä. För att ta bort vår synd. Vi behöver inte säga om någon blev förgiftad av synd. För det gäller alla. Vi får gå rakt till uppmaningen. Se på Jesus. Den som hängdes på trä. För där på trädet, Golgata, där är vår synd fastspikad. Den synd som är en förbannelse inför Gud. Det var Jesus som tog den. Där tog Guds vrede bort. Där är vårt hopp. Tro på honom och du är salig. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.